Haiti, kung av Tsin som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid innan Jesus var född. Det var kungen av Tsin, Qi Huang Ti, kring alla kungariken han besegrat, när han byggde den kinesiska muren. Muren blev 2000 kilometer lång, 6 kungariken blev ett. Det var Qi Huang Ti, kung av Tsin, som blev orsak till kinesiska hostan, den svåra brandrökshostan i Kina. Hostan spreds från miljoner bål där Kinas böcker brann.
Länge leve Hu Jabang, länge leve demokratin och länge leve friheten, ropade flera tusen studenter som en natt tågade från Sidan nära demokratimuren till revolutionshjältarnas monument vid Himmelska fridens torg i centrala Peking. Vid monumentet la studenterna ner en 2 meter bred blomsterkrans, höjde de röda fanorna och sjöng Internationalen. Protesterna fortsatte långt in på morgontimmarna. Slagorden skallade: ned med byråkratin, bort med korruptionen. Vi kräver demokrati, vi vill ha lag och ordning. Centrala Peking har idag tagits över helt av studenter, arbetare och tjänstemän som fullkomligt väller in i demonstrationståg efter tåg från alla väderstreck mot den himmelska fridens torg. Fanor på bilar och bussar, fullastade lastbilar med demonstranter som gör vertecken, rör sig mot folkets stora sal där ett par tusen studenter alltjämt hungerstrejkar och kräver att bli behandlade som patrioter och få tala med den kinesiska toppledningen. Kinas partichef Zhao Ziyang har idag i ett uttalande för att delvis möta studenternas krav sagt att politiska reformer måste genomföras i Kina. Det som sker i Peking idag är på väg att bli den största spontana demonstrationen i Folkrepubliken Kinas historia. Unga mellanstadieelever får hjälp av lärarna och ropar slagord och sjunger Internationalen och andra sånger. De hungerstrejkande kinesiska studenterna och hundratusentals, om inte miljoner, i stödgrupperna i Peking har idag enligt egna uppgifter mottagit premiärminister Li Pengs ultimatum: avbryt aktionen och lämna Himmelska fridens torg före gryningen, annars går pansarvagnar in och rensar området. Premiärministern ska ha sagt att det är värt att kuva 200 000 för att skapa fred i 20 år. Nu tas barrikaderna fram, bilar, bussar, lastbilar och den mest effektiva, tusentals civila, unga och gamla från alla samhällsgrupper, arm i arm, sida vid sida, bildar en mänsklig sköld mot militärens kolonner.
Men den skölden vräktes nu omkull på den himmelska stridens torg. Låt tusen blommor blomma, sa en gång Mao. Nu heter det: låt tusen huvuden rulla.
Tidigt i morse i centrala Peking. En ung flicka tappar kontrollen och springer ut i gatan rakt mot soldaterna. Hon skjuts ner med 6 skott. En ögonvittnesskildring från nattens massaker i Peking. Och dödandet fortsätter. Under dagen har militären skjutit mot grupper av människor både vid Himmelska fridens torg och kring järnvägsstationen i Peking. Hur många som har dött vet vi inte, och frågan är om vi någonsin får reda på det. De uppskattningar som hittills har gjorts säger att minst 500 personer har dödats och tusentals har skadats. En västdiplomat som jag talade med för en stund sedan beskriver det som ett besinningslöst dödande. Ögonvittnen berättar att många skjutits i ryggen när de försökt ta sig undan kulkärvarna från soldaternas automatvapen. Många andra krossades när stridsvagnar och pansarfordon i full fart plöjde genom avspärrningarna som Pekingborna satt upp för att skydda de studenter som demonstrerade för frihet och demokrati på Himmelska fridens torg.
Det gick alltså inte för demokratirörelsen att bryta igenom den politiska kinesiska muren.
Men i Leipzig, i Östtyskland, skallade ropen: bort med Berlinmuren.
Klockorna ringer i Nikolajkyrkan i Leipzig. Liksom varje måndagkväll under den senaste månaden har människor samlats här för att demonstrera för frihet och demokrati. Den här gången är de nog ännu fler än någonsin, kanske 300 000. Troligen den största oberoende demonstrationen i DDR på mer än 3 decennier. Gatorna i innerstan är idag fullpackade med folk och demonstranternas krav har blivit allt radikalare. Fria val, fria val, ekade mellan husväggarna. Tillåt självständiga partier, står det på en banderoll. På en annan, inte all makt i en hand, nya män för detta land. Folkhörna rör sig som vågor den välja människomängden. Ropen på demokrati flyter samman med hyllningar till sovjetledaren Mikhail Gorbatjov. Och sen, som alla fördämningar brister, bort med muren. Bort med muren. Då det oändliga demonstrationståget passerar högkvarteret för den ökända statssäkerhetstjänsten, eller Stasi som den heter i folkmun, bryter ursinnet ut. Demonstranterna ger uttryck för sitt djupa förakt med busvissningar och burop. Sen sjunger de uppsluppet in med Stasi i industriproduktionen.
Ja, bort med Berlinmuren, löd ropen. Järnridån hade börjat vittra sönder och den 28-åriga muren började rivas.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Brandenburger Tor für Fußgänger geöffnet worden. Denn ich habe noch einen Koffer in Berlin.
Och det gällde inte bara Berlin. Frihetskampen, den fredliga, fanns också i Ungern. På årsdagen av Sovjets invasion i Ungern den 23 oktober 1956 manifesterades frihetsviljan i Budapest.
Ryssar är fem, ryssar är fem. Ropen skallar från folkmassan framför parlamentsbyggnaden i Budapest. Tidigare på dagen har den oberoende demokratiska republiken Ungern utropats här. Nu på kvällen har mer än 100 000 människor samlats för att hylla upproret 1956 mot den kommunistiska diktaturen. Äntligen har den tid kommit och vi helt fritt kan fira den 23 oktober, årsdagen av den revolt som för största delen av vårt folk betyder frihet och demokrati, säger inledningstalaren. För ett år sedan stoppades vi av polis, fortsätter han, och folkmassan buar.
vill säkra på att nästa år ska vi fira den här dagen som vår nationaldag, säger talaren. Vi kräver det, ropar åhörarna och viftar med sina fanor och facklor som blivit till tusentals ljusblås i kvällsmörket. Blås av hopp. För 33 år efter den krossade revolten har Ungern nu slagit in på en väg med samma mål som då, med frihet och demokrati som ledstjärna. Alla sjunger nationalsången och den mäktiga minneshögtiden avslutas med maningen aldrig mer kommunism.
Samma stämningar kom till uttryck i Tjeckoslovakien. För där hade ju Warszawapakten ingripit med militär hjälp, som det hette, och de hade stoppat och de hade fängslat Dubček när han försökte genomföra en socialism med mänskligt ansikte. Det var 1968. Nu sopade folkopinionen med ett enda slag bort den regim som gått Sovjets ärenden under alla år. Och det med Gorbatjovs stöd.
En av de mest förföljda av oppositionsledarna, det var författaren Václav Havel, som så sent som i våras satt i fängelse för sina åsikters skull. Nu koras han till president i Tjeckoslovakien och till yttermer visso av Alexander Dubček, hjälten från Prag våren 1968, som nu plötsligt blivit talman i parlamentet.
Och så återstod bara Bulgarien och Rumänien. Och i Bulgarien så gick det till på ungefär samma sätt. Folket demonstrerade, kommunistregimen gav frivilligt upp och gick in för ett flerpartisystem och för allmänna val. Men i Rumänien däremot satt Ceausescu kvar med hela sin familj på alla nyckelposter. Landet var en stenhård diktatur och utsuget till svältens gräns. Han trodde att han behärskade landet och inte utan fog. Partikongressen i början av december blev en enmansshow. Han hyllades obligatoriskt och nästan oavbrutet. Och så reste han till Iran, kom hem igen och ordnade återigen en demonstration till förmån för sig själv. Men under den demonstrationen utbröt till hans enorma förvåning buanden och protestrop. Mötet avbröts och upproret var plötsligt ett faktum.
Demonstranterna satte sedan igång att marschera genom innerstan. En grupp samlades utanför Bukarests största hotell där de rev sönder porträtt av Ceausescu och ropade ner med Ceausescu, ner med mördarna. Efterhand växte antalet demonstranter, till slut var de flera tusen. Säkerhetsstyrkorna försökte skingra dem med tårgas och vattenkanoner, men lyckades inte. Nu rapporteras det alltså att de istället skjutit rakt in i folkmassan, precis som i Timisoara i söndags.
Armén ställde upp på folkets sida, men Ceausescu hade en alldeles unik och stark säkerhetsarmé bakom sig, och som ställde till med blodiga massakrer av det slag som närmast påminner om nazisternas framfart. Flera tiotusentals människor mördades bestialiskt.
Men inte ens 24 års diktatoriska grymheter i socialismens namn kunde stävja folkets vrede. Plötsligt fick diktatorn själv stå till svars inför en militärdomstol. Och då var det en helt annan röst man hörde.
Det var en Ceausescu som vägrade att godkänna domstolen. Bara folket kan döma mig, sa han. Han anklagades för folkmord och för att ha ödelagt sitt land.
Domen, enhällig och obönhörlig. Döden.
Och sen en snabb avrättning. Både diktatorn själv och hans fru sköts mot en mur.
I skuggan av de blodiga händelserna i Rumänien så kom USA:s invasion i Panama för att gripa generalen Noriega nästan i skymundan.
Men president Bush hade sina motiveringar klara och avfärdade alla protester från andra länder och organisationer.
I took this action only after reaching the conclusion that every other avenue was closed and the lives of American citizens were in grave danger.
Jag fattade beslutet sen jag gjort bedömningen att alla andra vägar var stängda och amerikanska medborgares liv var hotade. Jag hoppas att Panamas folk nu kan gå framåt mot demokrati, sa Bush, som meddelade att USA nu lyfter de ekonomiska sanktionerna mot den nytillsatte Guillermo Endaras regering.
Men så särskilt lyckad blev nu inte militäraktionen. Generalen som skulle gripas tog sin tillflykt till Vatikanens ambassad och gömde sig i påvens mantel.
Ja, det blir lätt bökigt när demokratier ska försvara sina intressen. I det indiska valet kämpade en desperat premiärminister Gandhi med odemokratiska medel mot en odemokratisk opposition.
Och hela dagen ägnade sig maskerade banditer ur Gandhis regeringsparti åt att under vapenhot stjäla valsedlar och fylla i dem och proppa valurnorna fulla, eller alternativt stjäla valurnor och föra bort dem. Och generalsekreteraren i ett av oppositionspartierna sköts i magen och ligger på sjukhus.
Ja, ett huvudmotiv från oppositionen i det här valet, det var Boforsaffären och mutorna. Ett ledmotiv även i den här slagen, den indiska. Och just här hemma så började äntligen Bofors-rättegången om smugglingarna till de förbjudna länderna. Martin Ardbo, en av de åtalade, beklagade sig över myndigheter och över politiker som gömde sig bakom varandra. De mindes ingenting och de for med osanning. Och inte ens ett protokoll hade han kunnat få, sa han.
Och jag frågade honom om jag skulle skriva protokoll och vi skulle ha gemensamma protokoll. Och han stirrade på mig, här skrivs inga protokoll.
Det var en doft ifrån den fina världen utav Bond Street och lång kredit.
En doft, kanske. Men nog mer en stank. Och inte heller i den politiska debatten så duftade det särskilt gott. Striderna om tvångssparande och skattereform hade minsann sin tveksamma odör av platityder och banala partiargument. Feldt, han var envis i sin övertygelse om tvångssparandets välsignelse. Och Bildt, han var lika envis i sitt tvivlande.
Det här är ju egentligen ett väldigt gynnsamt sparande. Med den höga ränta som erbjuds är det väldigt gynnsamt att få idag 9,5% ränta skattefritt. Det är inte lätt att uppnå. Du kan ju gärna vända på det och säga att just för de som vill bygga upp ett sparande så är det här väldigt gynnsamt.
Socialdemokraterna är bra på bisatsmoral. Vad som kan komma att inträffa är att de formellt sett betalar tillbaka men sen stiftar en lag att man omedelbart måste betala in igen. Då innebär det i formell mening att de betalar tillbaka men i reell mening att de bibehåller pengarna. Så tror jag faktiskt att det blir.
Så du tror att vi som betalar in dem här aldrig kommer att se skymten om i våra egna plånböcker igen?
Nej, när socialdemokraterna höjer skatter eller drar in pengar så ska vi nog räkna med att de lägger rabarber på de pengarna.
Och sen så kom debatten om det som har kallats för den stora skattereformen. Men i matthetens tecken i riksdagen så kolliderade koalitionsbröderna i spe, alltså Westerberg och Johansson, som grälade om, ja, om vad?
Jag kan inte tro att ni i era interna diskussioner faktiskt tror på det här, utan att det snarare är ett smart sätt att försöka låtsas som om ni hade pengar som inte vi andra har.
Man kan faktiskt konstatera en direkt felaktighet i det Bengt säger, och den förvånar mig. Han säger att vi lägger på kraftigt ökade energiskatter. Vad det handlar om är ju att ni föreslår att skatterna ska lättas på företagen. Det är ju innebörden av energimomsförslaget, och läggas på hushållen istället.
Det värsta som finns, det är det värsta jag vet. Det värsta jag vet, det är det värsta som finns. Fy fan för gubbar som gnäller.
Medan en bister och debattrött Kjell-Olof Feldt summerade.
Ja, det är möjligt att han har kommit till den slutsatsen att det i mitt fall måste bero på att jag är en gammal stalinist som njuter av att plåga folk med helt onödiga skatter. Jag vet att de är onödiga, men i mina sadistiska böjelser, det har talats om perversiteter här tidigare, så låter jag skatter ligga kvar bara för att se folk kvida och lida under det. All right, stalinister, de är som de är.
Ack, ja.
Ja, nog är det taffligt med våra inhemska problem och med våra egna debatter. Smågräliga. Speciellt när man ser det mot bakgrunden av 1989 års stora, omvälvande, revolutionerande händelser ute i Europa utanför vår egen sandlåda. Men glöm inte då att det är vår sandlåda, och det är i den som vi ska leva.
Ja, det är ditt land och det är mitt land. Och det är här vi ska leva under nästa decennium. På gott och ont, som Alf Robertson skaldade om.
Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon. Och jag är en kyrkvåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten. Och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten. Och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind. Och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är sommarhagens svängande trägrind. Och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet. Och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet. Och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och NK-stressen, och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen, och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen, och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken, och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen, och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Ramel, och jag är Evert Taube, och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob, och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här, även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. för de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.
Ni har hört Årskrönika 1989 sammanställd av Torsten Bygdal och Henning Pallesen.